Har man sett de konsekvenserna som de här substanserna kan leda till, då tror jag att ens egen inställning till framförallt droger, skulle jag säga, ändras väldigt mycket. Jag tror att innan jag började jobba inom beroendevården så var nog min inställning till droger ganska liberal.
Ja, det är onsdag igen. Jag sitter i min gröna favoritfåtölj på Östermalm i Stockholm och ni lyssnar på podden Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Mitt namn är Nemo Hedén, som ni kanske vet vid det här laget, och den här podden gör jag ihop med mina vänner Felix och Robert från The House Rehab. Och vi gör den här podden för att försöka krossa tabun kring beroende och medberoende. Vi gör den för att sprida kunskap kring denna komplexa och luriga och kraftfulla sjukdom. Och vi gör den för att försöka sprida lite hopp till folk där ute. Och ja, jag är jätteglad för all feedback ni ger. Ni får gärna följa oss på Instagram. Där heter vi Hedén Boman Granander i ett ord. Ni kan alltid skriva DMs om ni vill önska gäster eller önska teman. Allt sånt där. Det är alltid mys. Ni kan också mejla mig på nemohedén@gmail.com om ni vill önska en gäst eller tema. För det är alltid mys när ni ger oss feedback, så vi vet vad ni vill ha från den här podden. Och innan vi pratar om veckans gäst och veckans tema, så ska jag bara bjuda på en liten surprise. Det är så här att jag har precis fått bokkontrakt för min andra bok, så jag är just nu uppe i jobbet med att skriva på den. Och det blir, hör och häpna, en bok om beroende. Jag ser den som en förlängd arm av den här podden, ärligt talat. Jag kommer ha med många gäster från poddens historia, och ja, syftet med boken är ju exakt samma syfte som jag har här med podden. Så det känns väldigt, väldigt fint att få göra den här boken, och jag ska skriva på den under sommaren och förhoppningsvis så kan den släppas till vintern. Men inget är spikat där ännu. Jag kommer såklart återkomma med information om releasedatum och allt sånt där. Men jag ville ändå bjuda på den överraskningen att det är en bok på gång om beroende, och det känns super, super roligt. Men nog om det, nu ska vi snacka om veckans ämne och veckans gäst. Idag ska vi prata om den akuta beroendevården i Sverige. Hur den funkar, hur den ser ut, vilka som söker och hur länge är man där och allt sånt där. Det ska bli mycket spännande att gona ner sig i det här förmodligen ganska tunga ämne. Men jag tror vi har en väldigt, väldigt kompetent och passande gäst på plats. Vi säger varmt välkommen in till Isak Lilic.
Tack så mycket.
Ja, där fick jag till efternamnet, va?
Jajamän.
Ja, men perfekt. Ja. Vi ska inte avslöja att jag klippte en gång där kanske. För det, jag kan bjuda på det. Jag klippte den en gång för att jag ville få det rätt. Hur mår du?
Jag mår jättebra. Hur är du själv?
Jag mår bra. Eller det gör jag nog. Det är mycket i livet med två poddar, två små barn, bokskrivande och liksom allt i ett. Men samtidigt så gör jag mycket roliga saker som jag älskar, så jag har liksom inget skäl att klaga egentligen. Vi ska snacka om beroendevården idag, akuten, och hur det funkar och ser ut och sådär. Hur länge har du jobbat med sånt?
Ja, jag har jobbat senaste 10 åren med akut beroendevård. Jag är specialistläkare i internmedicin, jag är alltså inte psykiatriker eller specialist inom beroendesjukvård specifikt. Jag arbetar i vanliga fall på ett akutsjukhus i Stockholm och gjort det under många år. Men parallellt med det har jag också arbetat på beroendeakuten på Sankt Görans sjukhus.
Mm. Vad innebär ditt yrke? Vad innefattar den titeln som du sa precis där?
Ja, i mitt fall så har det rört sig om tjänstgöring på just beroendeakuten. Och då har det rört sig om jourer som jag har gått. Det är ofta nattetid, ofta helger som jag har varit på akuten och handlagt patienter där.
Mm. Jag tänker att idag ska vi snacka mycket om just det här. Men vi ska också snacka om det faktum att du faktiskt jobbar med The House Rehab och har en funktion där. Så det blir två olika spår idag, men vi börjar naturligt nog tänka med det första. Hur hamnar man ens där från första början? Vad är din story och varför börjar man jobba med akut beroendevård?
Ja, det är, jag tror att det är väldigt olika hur man kommer in på det här spåret. För min del som har min bakgrund inom somatiken, det vill säga den kroppsliga sjukvården, så märkte jag ganska tidigt redan under utbildningen att den här patientgruppen, de finns överallt. De finns överallt i samhället, de finns överallt i sjukvården. De finns på vårdcentraler, de finns inom psykiatrin, de finns också i allra högsta grad på akutsjukhusen där jag är verksam då. Och just patientgruppen och deras problem omges av mycket missförstånd, mycket förutfattade meningar, mycket rädslor också från sjukvården. Och det här i kombination med annat tror jag leder till att de här personerna far illa i många avseenden i samhället, men, och tyvärr då även inom sjukvården. Och jag kom, när jag väl började träffa de här patienterna så blev det väldigt uppenbart att jag själv hade rädslor och förutfattade meningar kring det här med missbruk som inte stämde. Där det blev väldigt uppenbart att de här patienterna är precis som alla andra svårt sjuka patienter med en kronisk sjukdom. Och då förstod jag att här kan jag som då oerfaren läkare göra ganska stor skillnad bara genom att ändra mitt förhållningssätt och vara medveten om de här sakerna.
Mm. Vilka var de största förutfattade meningarna du hade innan som motbevisades ganska snabbt?
Jag tror att de största farhågorna som man har när man jobbar inom sjukvården, egentligen när man jobbar vad som helst, är att man inte ska kunna göra sitt jobb bra, att man inte ska kunna hjälpa de här patienterna, att deras problem är så komplexa och så svåra att komma till rätta med, att det kommer inte funka. Jag tror att det är den största rädslan som finns. Sen finns det nog också, eller för min del så har jag inte varit i kontakt med personer med missbruk tidigare i livet. Jag visste inte vad jag kunde förvänta mig. Hur är de här personerna? Vad kommer de ställa för krav på mig? Och hur kommer de bemöta mig?
Mm. Nej, men det är intressant det där, för det är också en faktor till att vi skapar den här podden, för att försöka krossa alla dessa fördomar och förutfattade meningar och myter som finns om alkoholister och narkomaner. För det finns ju en nidbild som är tydlig från människor och den stämmer ju inte. Och den sitter så djupt hos den svenska människan. Att man tror att en alkoholist är ja, men läffe på bänken och en narkoman är han med sprutan i armen. Punkt. Liksom. Och så tar man med någon på 12-stegsmöte och den människan blir alltid lika förvånad och chockad över att alla ser ut som vanliga människor här inne. Vanliga människor? Ja, men det är ju vanliga människor. Det är det som är så jävla knäppt. Och du bekräftar bara det själv, att det var din bild också av det innan, antar jag.
Mm. Jo, men så är det. Det låter ju väldigt banalt, men jag tror att det är så pass djupt rotad i oss. Det är så stora tabun kring det här. Det pratas så lite om det, eller har pratat så lite om det historiskt sett. Så att, jag tror att det är lätt att hamna där, vare sig man vill eller inte. Och det var väl det som också väckte min nyfikenhet. Att jag ansåg mig inte själv vara en fördomsfull person, men jag märkte att det finns fördomar här även hos mig, och det, då vill jag titta närmare på det och jobba vidare med det.
Hur gammal var du då när du klev in i den här världen?
Då var jag 24 år. Mm. Jag var precis nyexaminerad.
Mm. Ung, färsk läkare som ska ge sig in i kanske den tuffaste, tänker man ju. På ett sätt är det den tuffaste, för den måste ändå vara en av de mest komplexa sjukdomstillstånden vi har.
Så är det. Jag tror att det är väldigt många som tittar på den verksamheten och tänker att det här, hur kan man jobba här? Jag skulle aldrig kunna sätta mig fot där. Det hör man ju då och då. Men det, jag tror de inte riktigt förstår är hur mycket vi får tillbaka av att arbeta med beroende sjukvård och hur mycket vi faktiskt trivs och tycker om våra patienter.
Mm. Hur lång tid tog det för dig innan du kände dig varm i kläderna och faktiskt kände att du liksom grejade jobbet och var hemma? Eller var det redan från start att du kände dig, fan, det här är min grej?
Jag kände nog ganska tidigt att det här kommer jag kunna behärska. Sen innan man kan tillräckligt mycket, det tror jag tar några år innan man är helt bekväm med den biten. Men jag tror att det är en sån grej att antingen så känner man från början att här kan jag trivas, här kan jag göra nytta. Eller så känner man att det här är nog inte för mig. tror jag antingen heller.
Det här med att bli personligt involverad i olika fall då? För jag tänker att den biten kanske är tuffare när man är ny. Är det någonting som man lär sig med tiden att inte liksom bli för berörd av jobbiga situationer? Eller var det redan från start lätt för dig att koppla isär det där?
Nej, det är någonting man måste jobba på hela tiden. Jag tror att det är viktigt som du säger att ha en distans till arbetet, en distans till patienterna för att kunna vara effektiv, för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Samtidigt så måste man ju balansera det med ett empatiskt förhållningssätt och ett humant sätt att behandla människor. Och där tror jag just den balansen är utmaningen, och de som blir bra på det här är de som hittar den här balansen naturligt.
Ja, men det måste vara jättesvårt, tänker jag. Man vet ju själv, man behöver ju ge kärlek till de här människorna. Man kan inte bara vara stenhård och bara så här, som en maskin. Det funkar inte heller. Mm. Så den där balansgången måste ju vara ganska klurig att hitta, tänker jag. Och ganska individuell också med folk. För vissa behöver ju kanske mer hårda tag och vissa behöver mer kärlek. Så man måste också vara en ganska bra människokännare, tänker jag.
Ja, men det tror jag. Det är, om man ser på de som arbetar inom beroendevården som är riktigt duktiga, så är det just det att man är väldigt flexibel och har en förmåga att känna av situationer, känna av människor.
Ja, men ska vi försöka ta oss igenom en helt vanlig dag på Sankt Görans beroendeakut då, och hur ett arbetspass för dig kan se ut? Vad är en typisk arbetsdag för dig?
Då för mig rör det sig ju just om jourpass, oftast nätter då. Så att jag börjar jobba klockan 9 på kvällen och går av klockan 8 på morgonen, så att det är ganska långa pass och man jobbar mycket under de här passen. Det är hårt belastat. Under mina år har det blivit större och större inflöden på beroendeakuten. Det är väldigt tydligt, ser man också i statistiken. Så att man arbetar sig igenom egentligen hela passet. Det går ut på att träffa patienter, göra en bedömning av vårdbehov, lägga in de som behöver läggas in, ge akut behandling till de som behöver det, och de som man inte lägger in hänvisa till andra instanser och se till att de får hjälp.
Vilka kriterier går man då efter när man ska avgöra om en patient ska läggas in eller inte?
De som vi vårdar inneliggande är egentligen patienter med akuta medicinska eller psykiatriska tillstånd relaterat till missbruket. Åskådliggöra det här panoramat av sökorsaker som är väldigt brett, så brukar jag dela in dem i tre grupper egentligen, där jag börjar med de som är mest akut sjuka. Det kan röra sig från allt från livshotande överdoser. Det kan vara livshotande abstinenstillstånd, delirium tremens och så vidare, som behöver sövas. Det kan röra sig om droglösta psykoser, patienter som är akut självmordsbenägna eller har gjort ett självmordsförsök under drogpåverkan. I den andra gruppen har vi de lite mer vana patienterna med ett etablerat missbruk som ofta är kända inom beroendevården, som söker för att de behöver hjälp att bryta. De har druckit eller brukat narkotika under längre tid och kan inte sluta själva och behöver hjälp att göra det inneliggande. De som har försökt att bryta själva men blivit så pass sjuka av abstinensen så att de behöver hjälp. Och sen har vi den sista gruppen där vi har patienter som ofta är i början av sin missbrukssjukdom. Och det kan vara patienter med som kommer för första gången i kontakt med beroendevården. De har själva insett, eller genom anhöriga insett, att de har en beroendeproblematik och googlat och sett att det finns en beroendeakut, och så kommer de dit för att mest informera sig om vad finns det för hjälp att få. Och då kan det handla rent om att man har ett samtal, man ger information om hur beroendevården ser ut i Stockholm och i Sverige. Mm. Sen så har vi också patienter som inte har ett missbruk överhuvudtaget. Det kan vara fyllorna på stan som plockas in av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusad, det som kallas för LOB då. Det är både missbrukare och patienter utan missbruk som kommer in på det viset. Förutom det så har vi också patienter med akuta psykiatriska tillstånd som kommer in till oss på grund av att de är substanspåverkade, antingen psykotiska eller självmordsbenägna och kanske har druckit eller tagit droger utan att egentligen ha ett etablerat missbruk som grundorsak då till problemen.
Mm. Men det där är intressant, just det här att separera psykisk ohälsa och beroendeproblematiken. Mm. För ni är inte grannar på Sankt Göran, ni ligger inte vägg i vägg, eller hur ser det ut? Nej.
Vi ligger en bit bort från den somatiska akutmottagningen, men vi är grannar med den psykiatriska akutmottagningen, så där ligger vi på våningen under.
Nu sa du två olika här. Vad är det för skillnad mellan den somatiska och psykiatriska?
Den somatiska behandlar ju fysiska kroppsliga sjukdomstillstånd. Det är den klassiska akutmottagningen när man har råkat ut för en olycka eller har en hjärtinfarkt och så vidare. Det är dit man söker då. Och sen så har vi psykakuten som tidigare kallas för länsakuten som finns också i anslutning till Sankt Görans sjukhus. Och där ligger vi egentligen dörr i dörr då, vi ligger precis under.
Men kan det vara då att ni skickar patienter mycket mellan varandra och till exempel, ja men du ska inte söka här, du ska söka där?
Det är jättevanligt och det har varit en så pass stort diskussionsområde så att vi har med tiden utvecklat tydliga rutiner för vilka patienter som ska vårdas inom beroendevården och vilka som ska till psykiatrin. Och det här är ju lite av en Stockholmskonstruktion ska man komma ihåg, för att det här med beroende akut som fenomen, det finns ju bara i Stockholm i Sverige hittills. Jag vet att det är på gång med en beroende akut i Göteborg och det kommer sannolikt med tiden att finnas på flera orter, men just nu så är det faktiskt, finns det bara i Stockholm. Annars så tar ju antingen den vanliga sjukvården, somatiken, hand om de här patienterna, eller psykiatrin. Så att just det här fenomenet med beroende akut är lite nytt kan man säga.
Och i Stockholm har vi Sankt Göran. Räknas även Maria som en beroendeakut?
Precis, det är de två som finns. Sen ser uppdraget lite annorlunda ut. Den stora skillnaden är väl egentligen att på Sankt Görans sjukhus så bedriver vi också, förutom frivillig vård, också tvångsvård enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, och LVM, lagen om vård om missbrukare.
Mm. Just det, för det var Maria som jag sökte på för många herrans år sedan. Säkert måste ha varit 8 eller 9 år sedan. Så att, ja men det finns 2 i Stockholm alltså.
Precis.
2 i Sverige också.
Ja men så kan man säga.
Ja, fan det är ganska bedrövligt får man säga ändå. Med tanke på hur många alkisar och narkomaner det finns. Usch. Ja nej, men vi får hoppas att det förändras på den fronten. Mm. Men om du skulle tänka på uppdelningen män och kvinnor. Hur ser det ut rent procentuellt? Hur många som söker? Behandlar ni olika? Är det stor skillnad på vad de söker för?
Ja, man kan väl säga så här, det är stor övervikt av män inom beroendevården, och så ser det ut även i samhället där män missbrukar mer än kvinnor helt enkelt. Sen uppdelningen hos oss är väl ungefär, jag ska uppskatta det till 20% av våra vårdplatser är dedikerade för kvinnor. Och sen några år så har vi faktiskt en helt dedikerad kvinnoavdelning som är bara avsett för kvinnor. Det är ju bara där vi får vårda kvinnor inneliggande. Och det är främst av säkerhetsskäl då. Mm. Med tanke på tidigare incidenter och de situationer som kan uppstå på sådana vårdavdelningar. Då.
Mm. Fan vad bra. Är det även så att det är många kvinnor som jobbar där främst där också då, eller?
Ja, jag skulle säga att det är ganska jämnt fördelat bland personalen, och det är jätteviktigt. I vissa situationer är det en faktor som spelar in i vem som är lämplig att vårda en patient.
Mm. Vad skulle du säga är det tuffaste med ditt jobb, och vad skulle du säga är det absolut mest givande och roligaste?
Det mest givande, om vi börjar där, positiva då, där tycker jag att just mötet med patienterna, jag brukar säga det till kollegorna att jag som ändå arbetar på flera olika ställen, Jag har nog aldrig haft så givande patientmöten, så intressanta patientmöten som jag har på beroendeakuten. Under tiden som jag har arbetat här så har jag utvecklats enormt mycket som person och mognat och lärt mig jättemycket om ödmjukhet och hur man förhåller sig professionellt i svåra situationer. Det är mycket som ställs på sin spets i det avseendet, och det tror jag att, därför brukar jag när jag pratar med yngre kollegor och studenter och så, brukar jag säga det, att får du chansen, kom till beroendeakuten och prova på, se hur det är. Jag tror att det är jätteviktigt.
Men vad tror du skapar den känslan hos dig? Varför är det så? Kan du vara mer specifik? Varför är det just givande hos er?
Jag tror att det här är en patientgrupp som är väldigt utsatt. De blir ofta inte så väl bemötta. Jag tror att när de är hos oss så hamnar de i ett sammanhang många gånger där de känner att de kan öppna upp, de kan få hjälp. Och de är också på ett ställe där de vet att när alla andra samhällsinstanser, när de har straffat ut sig från alla andra samhällsinstanser, så kan de alltid komma till oss. Vi finns alltid där. Mm. Vi nekar aldrig någon vård, utan man är alltid välkommen till oss. Jag tror att det skapar en känsla hos patienterna av att man är omhändertagen och det finns någon som bryr sig. Och det tror jag är en grund för att interaktionen och mötet mellan oss och patienterna ibland blir väldigt bra.
Mm. Och det skapar också en inneboende tacksamhetskänsla hos patienterna, tänker jag.
Absolut.
När man liksom har rört sig runt i samhället och vart man än kommer så blir man bara spottad på och liksom, ja men... Alltså sparkat på för att man är en slusk i princip. Det är ju lite så. Och det är många ser ju på alkoholister och narkomaner just på det sättet. Och många tänker ju inte ens att det är en sjukdom. Så det blir så här, jag kan tänka mig att komma till er och liksom, det måste vara väldigt så här, äntligen bli liksom behandlad som en människa på något sätt. När man inte har blivit det på jättelänge. Så det måste, jag förstår verkligen vad du säger. Och det man får lite... mysiga gåshudskänslor av det. För jag tror att det kan göra att det gör väldigt mycket, inte bara för vården de får, utan även bara det här synsättet. Alltså så här, jag har inte blivit sedd på som en människa på jättelänge liksom. Nej, det är fint. Men du, när vi ändå är inne på det här med psykisk ohälsa kontra beroende, så är det en fråga där som jag tycker är jätteintressant och som är rätt svår, tror jag. Jag hoppas att du kan svara på den, jag vet inte, vi får se. Men det här med många människor där ute pratar ju om det här med hönan och ägget vad gällande psykisk ohälsa och beroende. Och att när de självmedicinerar mot sina diagnoser på ett visst sätt då, för att liksom, för dem är det ett sätt att till exempel, för att ta hand om det. De mår bättre av det. Men det är ju liksom ingen långvarig lösning såklart. Det tror jag de förstår själva också. Men det blir som att det blir deras medicin på något sätt. Hur motiverar man för sådana människor som kanske egentligen bara borde göra en riktig utredning, att de behöver vara rena för det, när det är liksom deras lösning på deras symptom för diagnoserna, hönan och ägget? Det måste vara en jättekomplex fråga.
Verkligen, och det är ju en av de här stora utmaningarna, för det här sambandet mellan beroendevård och psykisk sjukdom, det finns, det vet vi, det är statistiskt säkerställt på många olika sätt. Vi vet att de personer som söker beroendevård, upp till 60% av de här människorna kommer, om man får chansen att diagnosera dem, kommer få en psykisk diagnos. Så det är alltså över hälften. Och vi vet också att självmordsrisken bland de här patienterna med missbruk är mycket högre än en normal befolkning, upp till 10 gånger så hög. Så det här sambandet, det existerar, och det gör att det är superviktigt att fånga upp det här med samtidig psykisk sjukdom och missbruk, det vi kallar för samsjuklighet. Det är jätteviktigt att fånga upp det, men det är också svårt, för att just som du är inne på, för att kunna göra en utredning, för att kunna diagnostisera, så krävs det nykterhet, och det är olika längd på hur länge man behöver vara nykter, men det är, vi pratar om minst en månads nykterhet, och ibland om det handlar om narkotika ännu längre än så. Och det här blir jättesvårt. Det blir jättesvårt att få skapa den här situationen som är så pass stabil så att patienten kan vara nykter. Och ibland så tror jag att man behöver vara flexibel i det här och försöka tillämpa diagnostik även när nykterhet inte har kunnat uppnås.
Så man får nästan... Jag vet inte om det här är rätt ordval, men att man får ens få chansa med en medicin för att se om det funkar, eller hur menar du?
Det förekommer ju ibland att det är så att man anser att symptomen är så pass allvarliga, det finns så pass starka belägg för att det finns en psykisk sjukdom i botten så att man behandlar. Det kan man ju tycka vad man vill om egentligen, men jag tror att i en perfekt värld så hade vi haft andra verktyg att diagnostisera psykisk sjukdom. Nu har vi det vi har, och då tror jag att man får arbeta utifrån de förutsättningar som finns i de individuella fallen faktiskt.
Mm. Finns det ett svar på detta? Finns det en lösning? Vad tänker du personligen kring det här? För det verkar ju vara, som du är inne på, svårt, och det låter som att det inte riktigt finns en så här lätt väg framåt i det här.
Nej, och den här diskussionen, vad kom först? Var det missbruket som orsakade det psykiska illabefinnandet, eller var det en psykisk sjukdom som har lett in en patient på en missbruk, det man kallar för självmedicinering? Men det visar sig att det är väldigt svårt att studera det där, för att det är ganska svårt att retrospektivt fastställa vad som kom först av förklarliga skäl då. Men i praktiken, om man ska hårdra det, så spelar det väl egentligen inte så stor roll, för att det vi vet är att när man är i den här situationen, du har ett missbruk, du har en psykisk sjukdom, då måste vi behandla båda. Det måste ske samtidigt och det måste ske samordnat. Vi vet att exempelvis medicinsk behandling för psykiska sjukdomar är i princip verkningslös om man har fortgående missbruk. Så att det funkar inte att bara adressera ett av de här problemområdena, utan man behöver ta tag i båda sidorna och behandla båda.
Mm. Vad tänker du för övrigt om mediciner mot beroende och missbrukare? Jag tänker på Antabus och alla de andra varianterna som det ploppar ju upp lite överallt. Jag vet inte, jag hörde på radio häromdagen, då var det någon reklam för någon ny medicin där man inte skulle få någon kick eller vad det var, eller man skulle tappa suget. Alltså, det känns som det kommer olika varianter på det här då och då, men de försvinner också lika snabbt. Är något på spåren där?
Jo, men det är du. Det är ganska begränsat hur vad som finns. Det som har funnits ganska länge har haft ändå begränsad effekt. Det finns inga mirakelmediciner här. Och det har gjort att jag har bildat mig en uppfattning om att det här kan kortvarigt fungera som stöd hos vissa personer. Men det är absolut inte någon lösning på problemet, långt ifrån. Och det är väldigt viktigt att man inte hamnar där, att man tror att det här ska jag medicinera bort med ännu en substans. För det är väldigt vanligt att man går på det spåret. Också när det handlar om det här vi pratar om, samsjuklighet. Att jag behöver bara hitta rätt kombination av mediciner för mitt psykiska tillstånd. Sen kan jag sluta missbruka. Jag tror att det är en farlig väg att vandra. Och jag tror inte att någon blir frisk på att göra det.
Men är det inte lite typiskt oss beroende av att vi vill gärna ha en quick fix? Vi vill gärna ha lite mediciner som fixar alla bitar. Istället för att göra jobbet med oss själva på något sätt.
Även oss inom sjukvården, för det är ju de verktygen vi har, och det är väl det som är drömmen för en läkare också, att här har du en medicin som kan fixa dina problem.
Precis, men det är enkelt liksom. Tänk om det fanns det för allting. Jag är ju själv nykter och drogfri sedan nästan 7 år. 7 år blir det i sommar, och jag fick min ADHD-diagnos i höstas, och jag har testat lite olika mediciner och så. Vissa grejer funkar helt okej, och vissa har jag lite, ja men du vet, ja men you know the drill. Man får känna efter om det är värt det, den här avvägningen liksom. Bra effekterna kontra bieffekterna. Och jag har inte liksom blivit frälst än. Men det intressanta med det här, det är ju inför det här så hade jag ändå en bild och känsla av att de här skräckhistorierna, du kan inte äta ADHD-medicin om du är gammal narkoman, liksom. Att man då garanterat kommer börja knarka igen. Och den där grejen tycker jag är ganska intressant att prata om. Hur mycket sanning är det i den myten, skulle du säga? Riskfaktorerna i att börja medicinera till exempel ADHD om man har ett tidigare missbruk.
Det beror lite på vilka typ av medicinering vi pratar om. Men om man pratar om den klassiska typen av medicin mot ADHD, det vill säga med centralstimulerande substanser, så har man ju faktiskt sett att personer med en kontrollerad behandling under kontrollerade former återfaller mer sällan i missbruk. Så att det finns evidens för att det fungerar. Sen tror inte jag det är nödvändigtvis så att man ska tänka att jag har tidigare missbruk, jag har en ADHD-diagnos, jag måste stå på mediciner, annars kommer jag återfalla. Utan jag tror att det kan vara ett verktyg för vissa att uppnå bättre mående, och det i sin tur kan leda till att man tenderar att ha längre tidsnykterhet.
Det är nog fint. Då vittnar ju du om att det snarare är det motsatta än en stor riskfaktor. Och det är ju fint att höra, för det är den uppfattningen jag har fått också när jag har frågat runt experter och läkare om det här. Att det finns inte så mycket sanning i det här. Sen, med det sagt, så tänker jag att man ändå ska vara väldigt försiktig och att man inte ska ha som ambition att okej, idag blir jag drogfri, nästa vecka så ska jag börja prova ADHD-medicin. Det blir som att då blir det ändå lite så här, okej, vilka motiv har jag med det här? Jag är ingen expert, men jag tror att motiven i sådana här saker är väldigt viktig. Varför man gör saker. Och vad jag brukar säga till folk som hör av sig med den frågan, just eftersom jag själv då har testat lite olika mediciner nu, så har jag fått frågan mycket från följare, lyssnare och allting. Då brukar jag säga så här, att dels det här med motiven, men också det här med att jag var ju clean i över 5 år innan jag gjorde det här. Jag gjorde min ADHD-utredning på grund av att jag fick barn och upplevde vissa svårigheter kopplat till det. Det var ju inte så att jag bara så här, blev nykter, nu måste jag ha någonting, Hade det varit så, då hade det varit röd flagg, det går inte. Men är du clean så länge och sen så vill du liksom hitta andra saker i ditt tillfrisknande, i din resa, då ser inte jag något problem med det. Men jag tror att det är väldigt viktigt att verkligen de bitarna, motiven och gärna en tid av ren kropp. Har någon poäng i det?
Absolut, det är ett väldigt klokt tankesätt. Jag tror att just den formuleringen, motiv, det är jätteviktigt att man både som behandlare och patient tänker på. Det man absolut vill undvika här, det är att ersätta ett missbruk med ett annat. Då har man inte gjort någon nytta, och prognosen för att det här ska bli bra är ju väldigt, väldigt dålig.
Mm. Men på beroendeakuten då, den här tredje patientgruppen som du pratar om, de här som kanske inte är så hardcore, de som deras första möte med beroendevården är ny liksom. Vart brukar du hänvisa dem och hur går det snacket? Och är det 12-stegsvärden du föreslår, eller föreslår du terapi, eller hur går det snacket?
Ja, det är väl lite olika beroende på vad det rör sig om för missbruk och lite hur långt gången man är i sin beroendesjukdom. Vi har ett ganska etablerat system med öppenvårdsmottagningar dit vi kan koppla upp våra patienter ganska snabbt, förhållandevis snabbt får vi säga. Och här finns det olika typer av behandlingsmöjligheter, allt från medicinsk behandling till olika typer av terapi och så vidare. Här finns också möjligheter till utredning för de patienter där man kan misstänka att det finns psykiska sjukdomar också. Jag tror att merparten av våra patienter som vi hänvisar vi till just våra öppenvårdsmottagningar.
Mm. Och din egen relation till alkohol och droger, påverkas den mycket av att man lever i den här världen och ser det värsta egentligen? Du har ju sett så mycket, du ser överdoser, du ser folk förmodligen dö också, tänker jag. Alltså du måste ju ändå påverkas på ett sånt sätt. Blir man då extra försiktig gentemot sånt, ens egna bruk, eller spelar det ens in?
Jo, men det gör det. Jag tror det är svårt att lämnas helt oberörd, åtminstone på ett omedvetet plan, men i mitt fall också medvetet. Jag tror att det här är, har man sett de konsekvenserna som de här substanserna kan leda till, då tror jag att ens egen inställning till framförallt droger, ska jag säga, ändras väldigt mycket. Jag tror att innan jag började jobba inom beroendevården så var nog min inställning till droger ganska liberal. Jag skulle nog kunna tyckt att man får välja lite som man vill där. Men idag så inser jag att det här är ett stort problem, och det här är något som behöver regleras och tas om hand om. Mm.
Men rent procentuellt då, hur ser det ut alltså, med de fall som kommer in hos er? Alltså, är det många som dör hos er?
Det är väldigt ovanligt med dödsfall hos oss. Det har skett både relaterat till medicinska tillstånd, men det har också skett att patienter har tagit sitt liv i slutenvården. Så att det är väldigt ovanligt, men det händer.
Mm. Ja, jag fattar. Fan, det är spännande alltså. Men du, ska vi prata lite om The House kanske?
Mm.
För att du jobbar ju med mina polare, Robert och Felix, på The House Rehab. Och hur hamnade du där? Och vad är din funktion där? Och berätta allt.
Mm. Jag blev faktiskt introducerad för Robert och Felix av en vän till mig som hade arbetat lite med Robert innan. Och jag kände själv att han inte kunde axla den rollen när The House skulle öppna och bygga ut. Då så rekommenderade han mig för Robert, och vi träffades och hade ett möte. Han berättade lite om behandlingen och de resultat som han har fått med behandlingen. Och det, jag tyckte att för mig som ser väldigt mycket av de negativa aspekterna av beroendet, och de som kommer till beroendeakuten och de som frekventerar på beroendeakuten, det är ju inte de som blir friska, utan det är ju de som är kvar i sitt missbruk. Att då få chansen att se de här positiva aspekterna, när man faktiskt blir patient som blir friska, det tyckte jag var väldigt spännande och kul, och där på den vägen var det.
Mm. Ja, de har ju väldigt bra resultat procentuellt, och det är ju jättehäftigt, framförallt både i jämförelse med andra rehabs i Sverige och i hela världen. Så det är ju, det är de bästa killarna att göra den här podden ihop med, kan jag säga. Men han är grym på det han gör, Robert. Ska vi prata lite om exakt vad du gör då hos dem?
Ja, min roll är väl att jag bedömer alla patienter på konsultbas. Jag träffar dem och gör en bedömning, en medicinsk undersökning. Det blir i vissa fall en hälsokontroll, i vissa fall kan det vara mer riktade frågeställningar där man undrar lite kring behandling. Man behöver remitteras vidare för olika typer av utredningar och så vidare.
Mm.
Så det är lite olika. Sen då träffar jag också alla patienter som skrivs in på internat då i Kimstad.
Just det.
Och där träffar jag patienterna i samband med att de skrivs in, men också sen som en uppföljningsbesök efter att när de ska skrivas ut. Och det tycker jag är väldigt häftigt att se den skillnaden på de här personerna när de går in och när de går ut. Och det är vilka resultat som de uppnår på så kort tid. Det är otroligt, tycker jag.
Och det är bara fysiska tester då, eller?
Ja, men precis. Mm. Precis.
Mm. Ja. Men det här med att uppfölja sina klienter, jag tänker att det är ju... Jag är inte terapeut och jag är inte läkare, så jag vet inte hur det funkar. Men jag tänker att det måste vara en stor behållning i att se the progress, utvecklingen. Och det har du haft något sånt på akuten? För du pratade lite tidigare om det här med att kunna ändå sätta gränser och markera liksom att det här är liksom mitt jobb, och inte liksom bli så personligt involverad i fallen. Går det att ha den gränsen men ändå ta reda på hur det har gått för klienter som har skrivits ut?
På en akutmottagning är det svårt att få den kontinuiteten. De gånger man får kontinuitet, det är ju de det går dåligt för. Det är de som fortsätter komma in till akuten. Så det har jag saknat ganska mycket, och det har nog färgat också min bild av de här sjukdomarna och dess komplexitet. Sen, det tycker jag har varit en av de stora behållningarna med att jobba på The House. Det är att faktiskt få se den här positiva utvecklingen.
Mm. Kan du inte berätta lite om det här, om de testerna ni gör på hjärtat och då främst gällande kokainbruk? För att det är ju en drog som ökar så lavinartat, och normaliseringen är helt brutal just nu i samhället, och jag blir lika häpen varje gång när jag hör om hur normaliserat det är. Så att jag tror att det kan vara viktigt för folk att höra det, hur det faktiskt påverkar hjärtat.
Centralstimulerande droger har en negativ effekt på hjärt-kärlsystemet. Man har ökad risk för att utveckla hjärtsjukdomar. Både hjärtmuskelsjukdomar, men också att drabbas av sjukdomar som leder till syrebrist i hjärtat och hjärtinfarkter helt enkelt. Och det här kan ske i ung ålder. Man behöver inte ha blivit gammal som det är i vanliga fall då. För att drabbas av hjärtsjukdom så är det ju regel så att det är äldre patienter som gör det. Utan det här kan drabba även unga patienter, och det som är det luriga med just hjärtsjukdom är att den kan gå utan symptom under lång tid innan, och progredera då. Och när den väl upptäcks så kan det vara ganska långt framskridet. Och i synnerhet då om patienten har fortgående missbruk och kanske inte har ett beteende, ett sökbeteende inom sjukvården, att man söker hjälp när man mår dåligt, utan man kanske kör på mer.
Kör in i kaklet.
Ja, men precis. Och där är det ju viktigt att upptäcka de här. Så att det jag gör i regel är att jag undersöker patienten så som man, en kroppslig undersökning helt enkelt. Sen så gör jag också en översiktlig undersökning av hjärtat med hjälp av ultraljud. Vissa patienter remitterar jag vidare för EKG och provtagning också. Jag tror att det är många som också håller på med kokain som har den här, som vet om det här och har den här oron, så det är en ganska vanlig frågeställning, en grej som tas upp ofta, att men hur är det med hjärtat nu när jag håller på ett tag?
Men jag då, som har varit clean från centralstimulanta droger i nästan 7 år, men jag höll på mycket mer då i några år, alltså verkligen, så jag tog inte hand om mitt hjärta eller mina dopamin- och serotoninivåer särskilt väl de där åren. Men är jag återställd nu, och är mitt hjärta fine nu, eller kan jag fortfarande få en hjärtattack kommande år på grund av mitt missbruk som var för 7 år sedan?
Det vi vet är ju att det trots allt är ovanligt med den här typen av komplikationer. De gångerna man lyckas bryta missbruket, och i synnerhet om det sker i ung ålder, så blir man helt återställd i regel, så vill du inte kroniska förändringar hunnit uppstå.
Hurra! Hopp finns.
Så det finns hopp.
Ja, verkligen. Och gällande det här med dopamin- och serotoninivåer, det tror jag att det är en väldigt... det var en stor farhåga för mig, minns jag. Kommer de här nivåerna bli normala? För att jag tror att många kan känna... Alltså jag känner mig ganska hög på just det här. Hög på nykterheten ganska länge och hög på 12-stegsprogrammet och så. Men när det liksom blir vardag, några månader in i tillfrisknandet och nykterheten, då var det verkligen så att då kände jag, men jag är ju fortfarande helt jävla rubbad av alla jävla droger som har förstört mitt system. Hur lång tid tar sånt att återställa?
Det är väldigt olika. Det krävs fortfarande mer forskning kring det där, kring de här kroniska förändringarna som uppstår med missbruk. Det vi vet är att det finns ganska stora individuella variationer i hur lång tid det tar tills man är helt återställd. Och det förs en diskussion om huruvida det faktiskt är så att kroniska förändringar kan uppstå, och i så fall hur lång missbruk det behöver föranledas av då.
Mm. Ja, vi ska köra favoritsegmentet The House svarar och koppla in Robert och Felix för att svara på en lyssnarfråga. Vi kör. Välkomna tillbaka till podden, Robert Boman och Felix Grenander.
Tjena, tjena.
Hej Nemo.
Hej. Är ni redo att försöka besvara en lyssnarfråga?
Det är vi.
Absolut.
Mm, då kör vi. Frågan lyder så här. Kan inte berätta lite om andra metoder i podden än just 12 steg? Finns det inte fler framgångsrika varianter, vad ni vet?
Det finns flera olika varianter som man har använt för att försöka lösa beroende. 12 steg är den som är absolut mest ute i bredd, både liksom i självhjälpsform men även i liksom terapiform, där man tagit 12-stegsmodellen till en mer utav en terapeutisk vinkel. Däremot så använder man ju flera olika sätt att ha till exempel manualbaserade beroendevårdsformer inom KBT. Och vi har ju bland annat in KBT, Compassion Focused Therapy, Motivational Enhancement Therapy och flera olika liksom former för att egentligen backa upp vår modell som vi har som är 12-stegsbaserad. Mm. Så det finns många olika former att välja på när det kommer till beroende. Mm. Absolut.
Precis. Återfallsprevention är en av dem. MET, som du nämner, är en av dem. Så att det finns naturligtvis flera olika behandlingsmodeller. Och sen visar faktiskt forskning mer och mer nu att 12-stegsmodellen är den mest framgångsrika för ett långvarigt tillfrisknande.
Skönt. Mm. Känns tryggt. Mm. Mm, bra, då har vi liksom valt rätt väg.
Absolut.
Gud vad härligt. Ja men toppen, om man vill vända sig till ert fantastiska behandlingshem, hur gör man?
Ja, men då kan man mejla oss, eller ringa. Men mejla gör man på sandra@thehouserehab eller alicia@thehouserehab.com på båda de. Sen finns vårt telefonnummer på www.thehouserehab.com.
Bra. Då säger vi tack för idag.
Tackar.
Tack för idag.
Tack för veckans fråga och jag hoppas du som ställer frågan är nöjd över ditt svar. Tack Robert, tack Felix. Ja, jag sitter här med Isak som jobbar i den svenska akuta beroendevården och även på The House Rehab. Vi har pratat om de här två sakerna idag. Och ja, vad känner du? Har vi någonting kvar som är viktigt att nämna? För du pratar mycket om det här med missförstånd och förutfattande meningar. Känner du att de frågorna är liksom utredda här? Att vi har fått lite nyans i det som de flesta människorna har fördomar om? Eller finns det något att tillägga, känner du?
Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att alla har sina egna upplevelser av vården. Vissa kommer lyssna på det här och kanske har varit på beroendeakuten och tycker att men, det var inte alls bra. Jag blev inte alls bra bemött. Och vissa kanske kommer tycka att jag har alltid blivit jättebra bemött inom vården oavsett. Så det är väldigt individuellt, det ska man komma ihåg. Jag tror att det är viktigt att veta att det är alltid en målsättning för oss att patienterna ska känna sig omhändertagna. Patienterna ska må så bra som möjligt när de är i vår försorg. Men jag är ödmjuk inför att det finns situationer där det inte blir bra också.
Mm. Och du pratar ju mycket om att de du möter i ditt yrke är ändå ganska tacksamma människor för att de får behandlas som människor för första gången på ganska länge. Men är det också tillfällen där du har känt dig hotad och blivit illa till mods och så här, eller är det sparsamt med sånt?
Det är faktiskt mycket sparsamt. Det har hänt. Det har hänt vid flera tillfällen, men jag ska säga att det händer på andra ställen också. Så att, jag tror att det är nog en farhåga som många har inför att arbeta med beroende sjukvård och beroende patienter. Att det ska vara farligt, att det ska vara hotfullt. Och det finns sådana situationer. Men generellt sett våra patienter är väldigt fina och människor och väldigt tacksamma patienter. Jag skulle säga att genomsnittspatienten på beroendeakuten är betydligt mer tacksam än en vanlig patient på en akutmottagning.
Mm. Och beroendevården i Sverige kontra resten av världen när det kommer till den akuta vården, är den sig lik eller skiljer den så mycket?
Det finns väldigt stora variationer. Just det här med konceptet med en dedikerad beroendeakut är även internationellt väldigt ovanligt. Jag har fått höra att basen, alltså beroendeakuten på Sankt Görans sjukhus, är den den största akutmottagningen för beroendepatienter i världen. Cirka 60 patienter om dagen. Men jag tror väl att det allra vanligaste är att de här patienterna antingen sorteras till psykiatrin eller till somatiken. Och att dedikerade beroendeakuter är fortfarande ovanligt. Men jag tror att i och med att det här är ett växande problem och vården i sig blir mer och mer specialiserad, så tror jag att det här kommer bli vanligare även internationellt.
Och jag vet ju hur vi i tolvstegsvärlden ser på beroendesjukdomen och vad vi anser är sjukdomsbegreppet. Men hur ser ni i läkarvärlden det? Alltså hur ser det ut om ni har en klient som frågar om ni är beroende? Eller hur, du kanske inte sätter etiketten på folk, det får de göra själva. Eller hur funkar det där?
Där finns det ju kriterier. Det är ju en kriteriediagnos som alla andra psykiatriska diagnoser. Och det finns två olika kriteriesystem. Dels så finns det de som heter ICD-10 eller DSM-5. Då. Men det de har gemensamt är att det är några uppställda kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska få diagnos. Sen ska jag tillägga så att som alla kriteriediagnoser så är det ju en tolkning, det finns ett tolkningsutrymme i det här. Och det skapar nog en del variationer, vilka som faktiskt får diagnosen och vilka som inte får det.
För jag är ju så inrutad i liksom tolvstegsvärlden och hur vi ser på sjukdomen. Uh-huh. Det skulle vara superspännande att se hur liksom det medicinska ser ut just gällande beroendesjukdomen. Då kanske ni säger något helt annorlunda, då får jag klippa bort det. Det stämmer inte. Allt jag har sagt här i 80 avsnitt är bara lögner.
Exakt. Det vanligaste diagnossystemet som används i Sverige, det varierar ju lite internationellt, då är det här DSM-5. Och då kallar man exempelvis det som tidigare kallas för alkoholmissbruk, så kallas där då för alkoholbrukssyndrom. Och då för att uppfylla diagnoskriterierna så brukar man prata om att två till tre av de här kriterierna ska vara uppfyllda. Och jag kan dra dem lite kort då. Den första är tolerans, att man utvecklar tolerans när man dricker. Det vill säga att man behöver dricka mer för att uppnå samma effekt. Abstinens, att man blir abstinent när man slutar dricka. Eskalerande bruk, att drogen eller substansen används i större mängd och under längre tid än vad som först var tänkt. Önskan eller misslyckade försök att sluta eller minska intaget. Att en betydande del av livet går till att införskaffa, konsumera och återhämta sig efter drogintaget. Att sociala aktiviteter påverkas eller försummas. Att missbruket fortgår trots att man har en insikt i att man har ett missbruk. Och att missbruket leder till att man misslyckas med att fullgöra sina sociala skyldigheter, som att gå till arbete, gå till skolan, ta hand om hemmet, ta hand om barnen. Och sen slutligen då upprepat bruk i situationer som medför risk för fysisk skada, exempelvis att man kör bil full och så.
Mm. Intressant. Det fanns absolut likheter. Det var ingen chock kanske. Men det var ändå spännande att få höra den medicinska tolkningen av det. Fan vad grymt. Hur känns det här då? Känns det okej?
Okay? Jättebra.
Vad härligt. Har du några slutord innan vi går ut? Något du vill skicka med lyssnarna? Eller känner du att du har fått med allt du ville när du kom hit?
Nej, men jag hoppas att det jag har sagt kanske någon åtminstone minska tröskeln för att söka hjälp. Även om man har tidigare negativa erfarenheter av vård, men är i ett läge då man behöver akut hjälp, att man söker vård och att man känner att man kan komma till beroendeakuten utan att vara rädd för att bli dåligt behandlad eller bli utsatt för andra saker, obehagliga saker.
Mm. För glöm inte att beroende är kroniskt, det är progressivt, det blir bara värre, det blir inte bättre. Så att det är mycket bättre att stanna tåget så tidigt man kan istället för att vänta tills den absoluta slutstationen, för den kan faktiskt vara döden. Så det är kloka ord. Jag hoppas ni som har lyssnat kan ta med någonting från veckans avsnitt, och jag är så tacksam att ni är med oss vecka ut och vecka in. Vi hörs igen nästa onsdag, och tack till dig, Isak.
Tack själv.
Hej då!